Hej och välkomna till Vikingapodden, en podcast om vikingatiden producerat av The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Ni fick en liten ledtråd om var vår första destination skulle bli. Jag kan tänka mig att ni har gissat rätt många av er. Det var Erik från säsong 1 som komponerade den lilla ledtråden. Och första destinationen på vår resa blir alltså Birka.
Och Birka ligger på ön Björkö i Mälaren utanför Stockholm. Och den här ön och området tillhörde Svenas rike, eller Svitjod, som vi kommer prata om mer i detta avsnitt.
Med mig på resan så har jag förstås Fritjof, ljudtekniken, och min gode vän. Men också två experter.
Veronica Björkman, destinationschef på Birka Vikingastaden. Välkommen.
Tack så mycket.
Varför tror du att Birka är en självklar destination på våran resa österut?
Jag tror att den är det för att det var ju det som det var ju där liksom man laddade om, man handlade, man tillverkade och samlades kanske inför de här långa resorna österut.
Och sen såklart så har vi Faravid Svalfors av Ugglas, projektledare, upptäck och upplev Hovgården på Ekerö kommun. Tack snälla för att du ville komma också.
Ja, tack. Och jag, precis, jag är projektledare för Upptäck Hovgården. Det var det första projektet som Ekerö kommun gjorde för att utveckla besöksmålet Hovgården. Och det är också i nära samarbete med Veronica Björkman på Birka Vikingastaden för Strömma kanalbolaget. Och nu så blir det ytterligare ett projekt som har arbetsnamnet Upplev Hovgården. Så det är nästa steg som kommer löpa hela 2023 ut. Och det känns jättekul. Och det är fantastiska platser som vi kommer prata om idag har haft enorm betydelse för Skandinavien men också för hela norra Europa och hela Europa faktiskt under den här perioden.
Varför bygger man ens och varför etableras en plats som nu är Birka och Adelsö? Vad är det som gör att man väljer att bygga just där?
Jag tror att det mycket handlar om att det är en väldigt bra geografisk plats just för Birka. Med att det är en liten ö, att det är öppet runt omkring så man ser långt. Och Borgberget är en liksom praktisk plats att bygga det här försvarsverket på, där man ser långt. Och du har också en stor öppen yta som är en praktisk plats att lägga staden. Så att det är nog liksom själva naturen på ön, den naturliga naturen som har gjort att man har valt den platsen.
Man kan ju också säga så här att på Adelsö mitt över sundet så fanns det en kungsgård under Birkatiden. Men det fanns också en tidigare kungsgård där. Från, jag tror att det var 500-600-tal redan. Och Birka anlades ju i mitten av 700-talet tror man. Även om vissa fynd tyder på att det kanske var ännu lite tidigare. Men jag tror att man redan hade lite koll på den här ön. Förutom det att den har sin naturliga alltså, möjlighet att bygga försvarsverk och sådär. Så var den redan i närheten av en befintlig kungsgård. Och det tror jag är en nyckeldel i det här.
Mm. Och när ni säger att den är strategiskt lagd geografiskt, förutom att det är rent kullar och bergmässigt, det är också strategiskt lagt utifrån vart man reser och var man kommer ifrån eventuellt.
Vi sitter och nickar här i radio.
Ja.
Det är kul. Men absolut. Och sen, det fanns ju ett väl uppbyggt system med vårdkasar. Alltså signaleldar i båda riktningarna. Så inloppet i Mälaren från Östersjön, redan där förmodligen så fanns det ju signaleldar. Så man kunde nog veta långt i förväg om det kom en tillräckligt stor styrka för att man skulle behöva oroa sig. Jag tror också det att just att det är en ö och inte på fastlandet, det har nog en väldigt försvarsaspekt i det såklart, men även att det var nog lättare att göra platsen neutral på vissa sätt. Det ser man hur tingsplatser till sig, det vet ju du Veronica, att ofta så är ju tingsplatser på sådana ställen som inte tillhör någon. Det kan vara att man måste ta sig ut via spångar eller via båt till liksom särskilt kanske oländig terräng ibland med en öppen yta i mitten och så vidare. Något som inte ägs, något som blir en neutral plats. Jag tror att det kan också ha haft en viss funktion där.
Mm, så du menar att det kanske började som en sån plats och sen blev det en naturlig knytpunkt och så byggde man på den platsen då en by eller en stad som sen fick växa upp där, för man sågs redan där? Eller?
Jag tror egentligen inte det.
Nej, det tror jag inte.
Men nu ska inte jag prata hela tiden. Men jag tror att, eller forskningen menar ju att det var ett aktivt beslut att bygga Birka.
Ja.
Det skedde liksom. Och sen fanns det säkert gårdar där innan, skulle man ju kunna tro.
Just det.
Ja, det är man helt säker på.
Mm.
För det senaste rönet från Sven Kalmring och Johan Runer, som man tittar på Korshamn, arkeologerna Sven och Johan. Där är ju ena husgrunden är ju från mitten av 1600-talet. Så att det var ju aktivitet på Björke redan samtidigt med Helgö.
Just det.
Men det vi pratade om tidigare också, just det här med den geografiska platsen, är ju att på den här tiden så kunde man ju ta sig genom Södertälje och ut till havet. Och vilket gör då att det gick mycket snabbare att ta sig in till Birka när man kommer utifrån från havet och in till Birka.
Du menar att vattennivåerna var inte samma som nu?
Nej, vattennivåerna var ju högre då, 5-6 meter.
Det som ska nämnas också, det är ju att det här, alltså Birka och andra handelsstäder som poppar upp i Skandinavien ungefär samtidigt, alltså är ju inte bara en skandinavisk angelägenhet eller har en funktion för skandinavierna, utan det här är ju ett tecken på att handelslederna dras om, kan man säga. Och det beror ju mycket på vad som händer i Centraleuropa under den här tiden och det östromska riket och frankerna i Centraleuropa och så vidare. Så att andra leder fanns ju förut, men nu är ju porten till de här marknaderna, kan man säga, om man pratar med moderna termer, via de här nordiska handelsstäderna och de ryska floderna. Så att det är ju så att den handel som gick genom över Östersjön till exempel, Paviken på Gotland och Uppåkra och som sen blev Lund i Skåne och Birka och Skiringsal och Kaupang och alla de här platserna och Ribe och så vidare. Det är ju den vägen som varorna gick till exempel, alltså Västeuropa. Sådär. Så att det är ju en enorm betydelse de här platserna har haft. Och beslutet, som sagt, att det byggdes, man ser ju liksom hur stadsvallen byggs vid en viss tidpunkt. Det är inte så att det fanns en stor by på platsen, gårdar tidigt, fick vi just höra, som du visste Veronica, men att man byggde ju stadsvallen snabbt. Sen vet ju du mer om Birka än jag, men det var väl så att man också byggde ut kanske Birka vid något till med vallen och sånt där, eller?
Ja, men precis. Alltså, där man ser ju att det tidiga Birka, alltså mitten av 700-tal, är ju mindre.
Mm.
Och sen så expanderar det. Och storhetstiden är ju under 800-tal och första halvan av 900-talet. Och sen så har vi ju något spännande som händer där. runt 970 som vi kanske ska prata lite om sen kanske.
Det är en cliffhanger. Ja. Ja. Det är bra. Och att Birka blir Birka, det är på 700-talet. Att den får sin storhetstid på 800-talet. Men skulle ni säga att det är en handelsstad som vilken som helst i Skandinavien? Eller finns det någonting med Birka som gör att det är lite unikt jämfört med de andra handelsplatserna du nämnde? Ribe och Hedeby och Kaupang.
Alltså det som är lite unikt med Birka är ju att det inte bara verkar vara en handelsstad, en handelsplats, utan att det också är en nekropol, att man väljer att begrava sig på Birka, förmodligen även om man inte har bott där. Så att vi har ju idag över 3000 registrerade gravar och förmodligen säkert minst 1000 till som inte är registrerade. Jag hittade själv 3 nya gravar som inte finns registrerade förra hösten.
Wow.
Så att det är ju unikt.
Just det. Och brukar finnas ett litet skämt nästan i arkeologivärlden att om det inte finns på Birka så finns det inte i vikingatiden ungefär.
Mm.
Och om man tänker sig att det är så mycket kvar att upptäcka, då kanske man kan tänka också att det finns mycket som kommer bli typiskt vikingatid som inte ens finns som fyndmaterial.
Sannoliken.
Och det är ju så otroligt lite som är undersökt och utgrävt.
Mm.
Man brukar säga att det är 1-3%, och då räknar man ju stadsområdet, gravfälten, alltså försvarsanläggningen och så. Men du har ju ett gigantiskt område runt omkring där man ser vallar, vägar och terrasser som inte ens är tittat på.
Och hamnar och bryggor.
Hamnar och bryggor, ja.
Mm.
Är inte de här bryggorna också ett sätt att man på modern tid har flyttat ner tiden lite grann på när vikingatiden ens startar? Att man vill börja det i samband med att man hittar en brygga ungefär 750 som viktig del i Birkabygget. Att det till och med får definiera när hela vikingatiden börjar.
Ja, precis.
En stor del av varför alla eller väldigt många vet vad Birka är, det är ju på grund av att man hittar saker där. Det är rikt på fyndmaterial. Och vi har nämnt till exempel att det finns mycket gravar och att man redan på vikingatiden verkar ha levt nära sina döda begravda. Och man kan se också att det är olika typer av gravskick. Säger det någonting om människorna som också är begravda?
Det gör det ju absolut. Man ser ju väldigt tydligt att på gravfälten att det är ju samlat. Vi har ju gravfält med där det är brandgravar under hög. Det finns ju gravfält där det är kristna kistgravar. Det finns gravfält med de här stora kammargravarna. Och om man tittar geografiskt så känns det som att kammargravarna är tajt runt stadsvallen, medans de brända gravarna med gravhögar ligger liksom som en cirkel utanför. Och likadant de kristna kistgravarna är ju också liksom i kluster.
Kan man tolka det som att man har haft ett område där en ceremoni har tillhört, eller en slags hierarki, att ju närmare stadsmuren desto högre eller tvärtom lägre status har den personen som är blivit begravd?
I så fall är det ju högre status, för kammargravarna är ju alltid väldigt rika gravar. Och det som är intressanta med dem, det är ju att de inte är kremerade, som är den vanligaste begravningstypen under vikingatid. Och de är ju också som godispåsar liksom för forskare, arkeologer och alla vi andra som är intresserade. Att här finns ju allting bevarat. Så
I vikingagravar då finns det visst fyndmaterial som är vanligare än annat. Man brukar säga att till exempel bruksföremål och keramik eller vardagsföremål är också vanligare. Och så finns det saker som är mindre vanligt att hitta i en grav. Skulle ni säga att det fanns någonting som var ganska unikt för just Birka?
Så det som då det finns mest bevarat i är ju de här kammargravarna. Och där ser man ju mycket influenser österut. Det är liksom, det är siden och det är i glas och det är pärlor och det är smycken och mycket som tyder på den här handeln och liksom med regnsidenvägen helt enkelt.
Mm. Jag kan lägga till också, det är verkligen så att det finns östliga influenser mer på Birka än på andra håll under den här tiden i gravfynden. Och det hör ihop ganska mycket med Gotland också. Man kan titta på gotländska fynd och se att det är ganska likt. Alltså det finns en östlig prägel där. Det finns till exempel sådana här bälten med väldigt många beslag och det finns knivskidor och saxskidor. Och sax är ju en vapenkniv då. En skrama sax, där finns de här beslagen på skidorna, ofta i brons. Det kan också vara försilvrat och förgyllt, kanske, det vet jag inte. Förtennat finns. Och det är typiskt en östlig prägel. Och sen har jag, det kanske du vet mer om, Veronica, men jag har hört att de tidigare gravarna oftare är brandgravar. Att det är liksom först på 900-talet som det blir lite vanligare med kammargravar, obrända gravar. Och det ger ju också den största delen av gravfynden är ju från 900-talet. Sen finns det några undantag såklart. Älgmannen till exempel som är obränd. Och även min favoritgrav BJ850 som är obränd kammargrav. Som förmodligen hör till 800-talet. Och älgmannen är ännu tidigare, 750-780 kanske. Så det är också en aspekt i det här. Alltså att det finns en kronologi i vilket fynd vi får fram. Så det mesta från Birka, så att säga, i gravfynden är från 900-talet. Därför vet vi mest om just 900-talet.
En stor del av befolkningen som begravs på sådant sätt har ju kanske att man kan läsa av att de var relativt förmögna. Men en stor del av befolkningen var ju också till och med helt ofria. En population som är lätt att glömma för att den inte lämnar efter sig lika mycket spår. Men kanske var mycket viktig för att ett samhälle som Birka skulle kunna fungera. Vad är en ofri och på vilket sätt var en sån population viktig på Birka?
För det första så var det ju inte så att de var mer viktiga på Birka än på någon annan liknande plats under den här tiden. Hela den vikingatida ekonomin styrs ju av slavhandel eller en del av den i alla fall. Och det som är intressant är ju liksom att alltså trälsystemet är ju väldigt komplicerat. Det är ju inte som den moderna slavhandeln när det kristna Europa förslavar Afrika och sänder över att de liksom bara är arbetare och man bara tjänar pengar på dem. För under vikingatid då kunde man vara gåvoträl, alltså man kunde vara träl under en period, man kunde arbeta sig upp, man kunde bli bryte och det var olika status om man var liksom träl som var född på gården och kanske hade en fri far eller om man var ett krigsbyte någon annanstans från Europa. Så att det är ett väldigt komplicerat system. Och förmodligen så ser man ju, man hittar ju inte dem idag. Man hittar ju inte så mycket enklare gravar som inte har alla de här gravgåvorna med sig. Så att de är ju liksom en, de är ju som en glömd grupp kan man säga.
Vilken typ av befolkning bor på Birka och bor man året om?
Det jag kan säga det är ju vad jag själv tror och tänker. Det är ingen, kanske inte en sann teori. Men min teori är ju att det är ju kungamakten som beslutar att nu ska vi ha en handelsstad i Sverige, precis som man har i andra delar av Skandinavien och Nordeuropa. Man beslutar att lägga det på den här platsen. Och när han har beslutat sig det så stycker han upp staden i små tomter. Och där ger han storbönder eller handelsmän som han vill ha bra kontakt och relation med. Och som ska vara skyldiga honom en tjänst. En bit av staden att bedriva sin verksamhet på. Jag tror ju inte att de här storbönderna eller handelsmännen bodde permanent på Birka. Utan de bodde ju på storgårdar runt om i Mellansverige. Och hade ju anställda eller trälar som arbetade på Birka med produktion.
Mm.
Och det ser man ju i Ambrosianens utgrävning att tomterna är ju konstanta under hela Birkas existens, men verksamheten ändras. Mm. Så på samma tomt så kan det ju först ha varit ett pärlmakeri och sen har det blivit ett bronsgjuteri och sen så har det där varierat.
Mm.
Och Birka blev väl en liksom mellanlandningsplats för till exempel pälsverk som kom ifrån norra Skandinavien som liksom forslades till Birka och där förädlades det för att sen skeppas vidare till österut och till Konstantinopel och arabvärlden i första hand. Likaså med järnet. Alltså man hade de här storgårdarna runt om i Dalarna där man plockade fram myrmalm som sen transporterades och till Birka där det förädlades förmodligen till järn och sen vidare.
Just det.
Och en annan sak som jag tror också var en väldigt stor produktion var ju textil. Och i väldigt många kvinnogravar så ser man ju mycket som tyder på textil. Produktion som också är förknippad med handel. Så att jag kan tänka mig att det kanske var så att det var många kvinnor som styrde över textilproduktionen. Liksom att man tillverkade mycket lin och ulltyger och så som var till segelanvändning och till kläder och textiler och så också.
För att sätta saker i perspektiv, när vi pratar om Birka som en handelsstad eller by eller en boplats, populationen när Birka är som störst, kan man ge ett ungefärligt...
Det som jag har hört, där vet ju Veronica mer säkert, men jag har hört att man tror att ungefär 1000 personer har levt där eller liksom bott där.
Mm.
Och något som jag tycker är spännande det är att man också hittat i... utanför Birka, så där det var hav, eller Mälarvatten helt enkelt, förut, så har man hittat lager av halm i vissa såna här segment eller vissa nivåer i jordlagret där. Och det tyder ju på att man har haft vintermarknader där också. Man har lagt ut halm för att stå på. För det är ju också en sån där gammal kunskap att om man lägger ut halm så fryser man inte fötterna alls lika mycket.
Mm.
Vilket tyder på att det var året runt verksamhet där. Och det är jätteintressant som Veronica sa att det har varit konstanta tomter och att man kan se att Inte nog med att verksamheten byter form, så byter också husen form ganska frekvent. Mm. Mycket mer frekvent än vad som är nödigt i vanliga fall. Mm. Så att man kan se att en husgrund kan göras om. Det kan bli lite större eller lite mindre. Tomten är densamma, men kanske mellan 5 och 20 år brukar de stå. Och inte längre, innan de förändras. Och det tyder ju också på någonting. Mm. Och kanske var det så att man, det vet jag inte, men man kanske tog med sig huset. Alltså man kanske hyrde eller hade och kanske tog med sig det som man hade haft som husmaterial, möjligen. Eller så var det så att man tyckte att det var värt att förminska huset av någon anledning, eller förstora det. Och sen får man ju också tänka, när man pratar om den, alltså hur Birka ser ut idag och Hovgården ser ut idag, då finns det massor med träd och lummighet, men förmodligen var det väldigt kalt eftersom allt behövdes till dels verkstadseldar och husbyggen och bryggor och så vidare, men också uppvärmning till dagligdags, matlagning och sådär. Så att det var nog en stor import av träråvara och ved till Birka Hovgården.
Och mat.
Och mat.
För ön är ju för liten för att försörja så här mycket människor med mat. Så att det var ju en ständigt liksom import av mjöl och kött och rovor och typ sådana saker för att försörja. Och jag har funderat på det där med hur många människor som har bott på Birka. Det är ju egentligen omöjligt att säga. Man har ju försökt att räkna ut det beroende på liksom arean på tomterna, kontra hur stor ytan är i Svarta jorden och hur många gravar det finns på ön, och det finns ju massa olika teorier. Men jag tror att det där skiftade väldigt mycket. Alltså när det var sommar och mycket marknader och så och båtar kom och gick hela tiden, ja, då var det ju mycket, mycket mer människor som var där. Och under vintern så kanske det var mindre människor i perioder då när man inte hade de stora marknader eller sådana saker. Så att jag tror att det där varierade väldigt mycket. Och så pratar man ju också väldigt ofta om just det som hände innanför stadsvallarna. Men det var ju också en verksamhet runt omkring. Och så förmodligen större och mer än vad man vet om. Mm. Liksom.
Du nämnde lite Svarta jorden. Skulle du beskriva det lite grann för de som inte vet vad Svarta jorden är för någonting?
Svarta jorden är det stora fält där staden låg, och den har ju kallats Svarta jorden just för att jorden är väldigt svart, och det beror ju på all den verksamhet som har varit där med bränder och eldar och fosfater från djurben, matrester och så.
Mm. Där människor levt.
Där människor
så blir det
levt.
Så.
Och Birka kan ju delas upp i lite sådana områden ibland. Man pratar om Svarta jorden, garnisonen pratar man om. Gamla hovgården med eventuellt kunga, vad heter det? Kungagården.
Sen ja, så. Vi kanske ska nämna hovgården lite. Det är ändå väsentligt här. För att, och då är det på Adelsö istället. Mitt över vattnet, så som jag nämnde tidigare, så låg ju någon form av kungsgård där redan hundratals år tidigare förmodligen. Men under Birkatid, och faktiskt före Birkatiden, så fanns det en kungsgård precis vid vattnet, över sundet på Adelsö-sidan. Och Adelsö hette ju Alsnö förut, alltså Alsön förmodligen då. Och Björkö, Birka, är ju Björkön då. Men där var en kung och efterföljare såklart. Det var en kungsgård. Och den har man grävt ut, så man vet att den fanns där och att den var stor och att den låg med långsidan mot vattnet. Förmodligen så var den pyntad och vacker och utsirad och målad, så att den verkligen skulle sticka ut när man for förbi och verkligen kunde imponera på resenärerna. Och garnisonen som du nämnde, det är ju den stod ju säkert i nära förbindelse med Kungsgården hela tiden. Det var en form av elitstyrka som hörde hemma där, som hade egen brygga också. Och då hade de ju ett eget skepp, så kanske man for emellan ganska ofta. Men något som jag tycker är intressant med Hovgården också, både Birka och Hovgården är ju ett världsarv tillsammans för att de hör ihop. Funktionerna är ju jättetätt förbundna.
Det finns ju också en mur runt Birka. Vilka är det som man känner att man måste försvara sig mot?
Det vi vet, det vet vi ju bland annat ifrån skriften Vite Ansgari, som handlar om när den kristna Ansgar kom till Birka från Hamburg-Bremen. Han var dit skickad av kejsaren av Frankriket, Ludvig den Fromme. Och han hade med sig personer då som senare efter Ansgars död då skrev berättelser om hans liv, och då finns det mycket som är nedskrivet om när han var på Birka. Och då berättade jag att det kommer danska skepp som är ledda av kungens bror Anund, som har blivit förvisad då av sin bror från Sverige. Och då reste han ner till Danmark där han skaffade allians då med danskarna. Så han tog med sig då 40 skepp fulla med krigare upp till Birka för att kräva då att liksom, ja, få återrättelse av sin bror. Och då hotade de att brandskatta Birka, alltså bränna ner staden, inta staden, om de inte då får ersättning av kung Björn. Så att det är sådana saker som man vet specifikt då på grund av de texter som finns.
Och vad är det för kungar som får vara kung över Svea rike? Är det en särskild familj, en ett? Eller har det kommit och gått då folk som har tagit tronen i olika perioder? Eller vem fick vara kung över Birka och Svea rike?
Ja, vi vet väldigt lite. Men en som nämns ofta, det är ju just kung Björn. Och han kallas ju Björn att Hauki, alltså Björn vid högen av någon anledning. Förmodligen är det samma Björn som den Björn som Ansgar möter där. Runt 830 är det där, ja. Men, och just det, och att man kan prata om ett Svea rike eller Svea välde, det kan man nog under den här tiden. Man kan se runt om i landet så finns det såna här kungs liksom kluster av ortnamn som hör ihop med administration och maktutövning. Vi har ju massor med orter som vi nog alla som lyssnar förmodligen känner igen vid namn, som Husby och Husaby och Tunanamnen, alla de här som hör samman med kungsgårdar just. Och de brukar hittas tillsammans i nära anslutning i alla fall till Karlstad eller Karleby eller Karlby och så vidare, eller Rinkeby eller Rinkiaby och såna här olika varianter. Och något sakralt ortnamn som Torshälla eller Torsåker eller Frövi eller så vidare. Och det verkar höra ihop med kunglighet. Och förmodligen så ambulerade kungen mellan de här olika gårdarna. Och för att kunna möta befolkningen och se till att man fortfarande tyckte att den här kungen var rätt och så. Så kungsmakten verkar inte ha gått i arv som det blev senare på samma sätt som under medeltiden. Utan mer troligt är det att man kunde rösta bort kungen. Det finns ju flera sagor som beskriver det i alla fall. Och att det handlade mycket om vem som kunde vara en god ringgivare, den som kunde ge gåvor och hålla sig väl med många olika människor för att kunna få sitta kvar. Så att jag tror att det besvarar frågan,
ja,
kanske.
Ja. Och då leder det in lite grann på något som jag tycker är spännande, nämligen det här berättelsen om att det är en kung från Göta rike som får den här kungagården i Svea rike. Är det, tror ni, en händelse av fred, att det är ett sätt att lösa en slags konflikt, att man sätter en götakung i Svea rike för att ena kanske mellan två folk som strular lite mellan varandra? Eller kan det finnas att det var en så utomordentlig kung så att den ska få vara kung även i Svea rike? Eller varför kan en sån sak hända, och är det känsligt ens en gång?
Det är känsligt, väldigt känsligt. Det har varit väldigt känsligt, alltså göticismen till exempel och så vidare. Det finns ju olika teorier eller olika vad ska man säga då, olika hållningar. Och man pratar om Sveriges vagga och sånt där. Låg det på hos västgötarna eller östgötarna eller på Gotland eller i Mälardalen. Men det som jag och många med mig tror är att det fanns ett Svea-välde, Svitjod så att säga, som där götarna ingick. Att det inte var olika riken riktigt, utan det var ett gemensamt rike där man kallade det Sveaväldet eller Sverike. Men att det fanns olika stammar som ingick i det. Och det tror jag vinner mer och mer mark, den teorin, allt som tiden går här. Så att jag tycker att det inte alls låter otroligt att tänka sig att det var någon av götisk stam som var kung i Birka. Och då pratar man ju inte om i Birka utan kung på Hovgården som styrde över Birka under den här tiden. Under en viss tid i alla fall.
Många som tänker på Birka och hör talas om Birka tänker på vikingar, men också på en särskild händelse som man får läsa i skolan, nämligen om Ansgar som kom med kristendomen till Sverige och ibland i vissa berättelser kanske hela Skandinavien och gjorde alla till snälla kristna. Hur var det med den historien egentligen?
Ja, att Ansgar kristnade Sverige på mitten av 800-talet eller 830 innan han kom första gången, det stämmer ju inte. Man måste ju tänka att det tog minst 200 år till innan man kan kalla det kristet här. Men han gjorde ju ett tappert försök. Och det sägs ju att det var ju kungen i Svea rike då som ville vara på god fot med kejsaren av Frankrike, eller Frankeriket som man säger då, och att han skickade ett brev dit och bjöd upp kristendomen till Sverige, eller ja, Svea rike. Så att förmodligen så har man väl sett hur kristendomen, alltså hur kungarna, de kristna kungarna, kan kontrollera folket och ekonomin på ett helt annat sätt än vad man kan med den forna traditionen.
För att kristendomen kommer till det som idag är Sverige, Danmark och Norge, det vet man ju. Och att det dessutom inte sker över en natt, verkar man också veta. Hur kommer det sig att man ändå envisas om att berätta om Ansgar och att det var han som såg till så att det här hände, tror du?
Alltså, han var ju på Birka två gånger och han var ju även i Danmark i omgångar. Och han vigde sitt liv till att kristna de hedniska folken i norr. Och han blev ju sen också helgonförklarad. Och han har ju också liksom sin livshistoria nedskriven och väl dokumenterad. Och det är väl en av anledningarna att man nämner honom hela tiden. Men sen är det ju så också att det var ju, om man får säga så, kristendomen som vann. Och det är ju alltid vinnaren som berättar historien.
Det är lätt att hamna i historien om Ansgar och om kristnandet och om våra nordiska gudar som det enda alternativet i ett Sverige eller Götarike, Svidjod eller Skandinavien. Men det vimlar ju av religioner och kulturer i hela världen och även i Skandinavien. Och där kanske också Birke är ett bra exempel på att det har verkat fungera att samleva eller leva bredvid varandra trots vissa uppenbara skillnader kulturellt och religiöst. Vilka religioner eller kulturer finns det exempel på som borde eller som man vet har vistats i Birka ungefär vikingatid?
För det första så tänker jag så här att jag tror att människorna som bodde i Skandinavien under den här perioden var ganska öppna mot andra religioner. Och det kan bero på att de hade en polyteistisk tro själv. Alltså man hade ju redan 20-30 gudar och väsen och sånt som man trodde på. Och att det tillkom spelar nog så stor roll tills den här tillkommande religionen skulle hindra dem från att vara sig själva eller utföra sina riter eller sitt sätt att leva på. Liksom.
Så länge inte någon annans religion begränsade skandinaverna. Nej. Så gick det att leva tillsammans.
Sida vid sida. Alltså det tycker jag man ser i det arkeologiska materialet och i de isländska sagorna och de skrifter som finns liksom att det kan ha varit så. Och eftersom Birka var ju en smältdegel, alltså det kom ju människor från alla möjliga ställen och man reste därifrån. Så att visst, det har ju varit liksom samisk kultur och religion på platsen. Det har ju varit islam och muslim har man ju haft tajt kontakt med och vi har ju hela det liksom baltiska områdena med slaviska religionen och kulturen. Och
judendomen också.
Judendomen och sen såklart den forna seden och kristendomen. Och, så att absolut, det har ju varit människor från alla möjliga håll.
När man pratar om Birka så pratar man ofta om en storhetsperiod och hur allting började och att det till och med förknippas med starten på hela vikingatiden. Men Birka finns ju inte som stad idag och någon gång så hände det någonting med statusen för Birka och betydelsen. Vad var det som hände?
Ja, och lärde män och kvinnor tvista kan man säga. Men det som man absolut vet är att efter runt 970 någon gång kan man se i de arkeologiska fynden att vi inte har någon stad längre. Och det finns ju flera olika teorier. Jag tror på att det är en politisk och en ekonomisk orsak. Den politiska handlar om just det här med kristendomen bland annat. Det handlar om att det har varit väldigt turbulent runt omkring i omvärlden. Bland annat så har Silkesvägen tagits över av kasarerna och handelsvägarna byter riktning. Ekonomi så tror jag att de människor som verkat i Birka, de handelsmännen och storbönderna som har fått bedriva handel i Birka blir allt rikare och mäktigare och skaffar kontakter runt om i praktiskt taget hela den kända världen. Och det blir kanske som en väldigt tidig kung-adel-konflikt-aktigt. de är inte lika beroende av kungen längre. Och det finns ju teorier om att det är kungen själv som anlitar legosoldater för att attackera Birka. Och man kan ju tänka då, som man har ju sett då när man har grävt ut garnisonen eller krigarnas hus som det kallas, att det har ju blivit alltså stormat, och det ligger ju brandpilar med spetsen riktad mot huset, och någonting har ju gjort att man har låtit de här människorna komma så nära. Och det kanske beror på att man vet vilka de är. Mm. Eller att man tror att de kommer i fredliga avsikter eller någonting.
Att de antingen överraskar eller var inbjudna.
Ja, precis.
Och där kommer också teorin med Sigtuna in lite grann. Att Sigtuna etableras som en viktig stad. Konkurrerar lite om samma område, men har en annan typ av kristen hierarki som eventuellt då skulle kunna göra att det blir en konkurrenssituation med Birka, som har haft en så stark kraft i det området innan.
Ja, och Sigtuna grundas ju ungefär samtida som Birka avvecklas.
Mm.
Så förmodligen så är det väl kungen som beslutar att nu flyttar vi verksamheten. Vi flyttar handelsverksamheten från Birka till Sigtuna. Och där kan han sätta nya regler och strukturer som kanske han har tappat kontrollen över på Birka.
Just det.
Nu hör man en högröstad guide från The Viking Museum läcka in.
Ja, han får härja en liten stund, så kör vi vidare sen. Vad får en besökare upptäcka om den kommer och hälsar på där nu och undersöker de här platserna, om vi börjar med Hovgården?
Ja, Hovgården är ju ett fornlämningsområde vid vattnet, alltså vid Mälaren, och från Hovgårdens fornlämningsområde så kan man se med ett skarpt öga ända till Birka över sundet. Och Hovgården har flera kungshögar som liknar de som är i Uppsala, gamla Uppsala. Och det finns också en stor terrass där kungsgården stod under sin tid. Och på den terrassen finns idag lämningar efter en annan byggnad. Man passade på att bygga på den befintliga terrassen ett sommarpalats. Och det var Magnus Ladulås, som många känner till, en kung på 1200-talet som uppförde det här sommarpalatset. Och i det sommarpalatset så stiftade den här Magnus Ladulås flera lagar och införde den svenska adeln. Och nu hoppas jag att jag har rätt när jag säger att jag tror att det är därför som Adelsö idag heter Adelsö just. För att det hette, som jag har nämnt tidigare, Alsnö, alltså Alsnu eller Alsnö, Alsön. Som man kan jämföra då med andra närliggande öar som Ekerö och Björkö, Birkaön. Så det som jag tycker är häftigt är också att det tyder ju på, eller ja, det är bevis för att det har varit kungligt residens i Ekerö kommun ända in idag faktiskt. För det andra världsarvet som finns i Ekerö kommun är Drottningholm, där kungafamiljen bor idag. Så ända från, möjligen från 600-talet eller 500-talet kanske, så finns det alltså ett kungligt residens i trakterna här. Och åker dit idag, förutom att du ser de här fantastiska landskapet med de här lämningarna. Det finns också en tingshög som ligger lite där i närheten då. Och en hög som har namnet Skopintull, som är en jättehäftig gravhög där man hittat fantastiska saker. Så finns det nu mera, i och med de här projekten som jag har lett och leder, ett informationscenter som pratar om hela världsarvet, Birka Hovgården, där det finns lite information och rörliga bilder och så vidare, och hoppas att det utvecklas ännu mer. Och det finns en fin badplats och ett fint café och såna där saker, och en järnåldersgård nära anslutning som heter Alsnö Udd, Alsnögård kallas den också. Så att det finns olika saker att se och uppleva på den här platsen. Och det finns till och med toaletter där.
Det som är speciellt med Birka idag är att ingenting är byggt ovanpå fornlämningarna, utan allting finns bevarat. Som det inte är på så många andra platser. Där till exempel Sigtuna som vi pratade om tidigare, där har man ju byggt den moderna staden ovanpå de vikingatida fornlämningarna. Men på Birka så har det bara varit beteshagar och åkrar. Så allting finns ju bevarat och orört. Och det är ju väldigt unikt med den här platsen. Så när man kommer till Birka idag och besöker oss, då tar vi med er på en guidad tur på fornlämningsområdet med någon av våra duktiga utbildade arkeologer / guider. Som hjälper er att se en bild och av hur det har sett ut då och vad man vet om de olika platserna. Vi har också ett litet museum med utställning med modeller av hur det såg ut på vikingatiden. Och ett rekonstruerat uppbyggt kvarter av staden.
Och både Birka och Hovgården ingår i UNESCOs världsarvslista nu också.
Ja, precis. Mm. Och har gjort sedan 1993. Så vi firar 30-årsjubileum som världsarv i år.
Gratulerar.
Tack så mycket.
Ja, då har vi kommit till slutet av våran trevliga träff. Jag har haft jättetrevligt och jag har lärt mig ett och annat. Både om Birka och Hovgården. Och jag gissar att jag kommer besöka destinationerna och lära mig mer. Men Farawid, tack så jättemycket. Och Veronica också. Och välkomna tillbaka till The Viking Museum när ni vill.
Ja, stort tack. Det är underbart att vara här varje gång.
Tack så jättemycket och alltid välkommen till Birka.
Ja, Fritjof, nu är resan igång. Vet du vad vi ska nästa gång?
Nej, vad ska vi då?
Du kan ju få en liten spontan ledtråd. Vi ska ut på havet och vi ska till en plats som jag hoppas inte vill oss något ont.
Det ska jag klura på till nästa gång.
Ja, det blir bra. Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på Vikingapodden, producerat av The Viking Museum på Djurgården. Nästa avsnitt kommer om 2 veckor. Tack så mycket.